Här börjar När kärleken väcks av Abby Green. Översatt av Betty Wahlund, inläst av Cecilia Lindfors för Harlekin. Rödluvan och vargen, Snövit och de sju dvärgarna, Askungen, Guldlock och den lilla sjöjungfrun. Du känner garanterat till dem alla. Men du har aldrig läst om dem i den här tappningen förut. Det här är tredje delen i miniserien Länge leve kärleken. Den irländska författaren Abby Green övergav en glamorös karriär inom film och tv, som egentligen mest bestod av att stå ute i regnet utanför olika skådespelares trailers för att istället satsa på romantik på heltid. Efter att ha bombarderat Harlekin med massor av bokmanus fick hon äntligen ett accepterat. Och en ny författare var född. Abby Green bor i Dublin på Irland och älskar alla former av distraktion från verkligheten. Dedikation. Den här boken tillägnas Brian O'Donnell, en av mina absoluta favoritpersoner. Jag hoppas att vi kommer att fortsätta vara grannar för alltid. Kapitel 1. Han var fortfarande kvar. Sophie McKenzies hjärta bultade hårt. Hon klev in över tröskeln till den lilla sjukhussalen innan hon ens var medveten om vad hon gjorde. Hon borde inte vara här. Hon var varken sköterska eller läkare, hon var bara städerska. Mannen som låg här inne var medvetslös och hade varit det ända sedan han förts till det lilla sjukhuset på ön några dagar tidigare. Han hade hittats på en klippavsats på Ben Kincraid, Gallinvachs berömda berg, som folk reste till från hela världen för att bestiga. Han tillhörde inte lokalbefolkningen och hade inte haft något ID-kort eller några andra dokument på sig som kunde visa vem han var. Klättrarna som hittat honom hade antagit att mannens väska fallit ner i en klippskreva, men hade inte kunnat hitta någon. Förutom en mindre bula i huvudet hade han inga andra synliga skador. Han vaknade bara inte. Sophie stod vid fotändan av sängen och betraktade den barbröstade mannen. På handryggen hade han en infart till ett dropp och slangen gick till en droppställning bredvid sängen. Monitorn som övervakade hans hjärtaktivitet lät förvånansvärt betryggande med sitt rytmiska pip-pip-pip. Mannen var en främling för henne, men det fanns ingen här som kände honom, vilket väckte Sofies medkänsla. Även om hon var född här på ön och hade bott här hela sitt liv, som enda barnet till föräldrar som båda hade dött för bara några år sedan, hade hon ingen annan familj här och hade alltid till viss grad känt sig ensam och isolerad. Den känslan lyckades inte ens hennes vänner rå på. Den satt för djupt. På något sätt fick det henne att känna sympati för den här mannen utan namn. De senaste dagarna hade hon till och med suttit här hos honom en stund efter att hennes skift var slut, som för att försäkra honom om att det fanns någon som brydde sig om honom. Samtidigt kände hon sig lite skamsen. För om hon skulle vara ärlig hade hon inte enbart altruistiska motiv. Han var den vackraste man hon någonsin sett. Och trots att han var medvetslös påverkade han henne på ett sätt som ingen annan man någonsin gjort. Hon visste att folk på ön skämtsamt brukade referera till henne som syster Sophie, eftersom hon alltid levt en sådan skyddad och stillsam tillvaro. Att vara uppvuxen med föräldrar som lidit av diverse olika hälsoproblem hade begränsat hennes möjligheter på många olika sätt. Föräldrarna hade alltid föredragit att hålla sig nära hemmet, delvis på grund av sin dåliga hälsa, men också eftersom de båda varit väldigt rädda för att flyga, en rädsla som Sophie aldrig hade delat. På grund av det hade de aldrig rest längre bort.